Ja, Felix.
Felicia.
Idag är det jag som håller i sändningen för allra första gången. Några sista tips innan vi åker?
Nej men, ha kul.
Tack för det. Varmt välkomna till Talkshow i P1 med mig Felicia Hassan och dig Felix Öste Personne.
Det funkar ju inte i sport att säga den som har roligast vinner, men kanske här.
Förhoppningsvis.
Kanske i radio.
Ja. Du kanske hörde nyheterna i morse. Moderaterna vill korta sommarlovet, bland annat för att föräldrar ska kunna jobba mer och därmed öka produktiviteten i Sverige. Vad tror du? Är det här det som räddar svensk ekonomi?
Ja, men kanske, men jag hoppas bara inte att det är särskilt många barn som sitter i bilen på tidiga bilsemestrar och tvingas höra det här och se framför sig alla deras kommande somrar förkortas. Det var ju det bästa man visste som barn.
Att få
längta efter och sen ha sommarlov.
Jag tror att det finns barn som inte håller med dig, men många, absolut.
Många, för mig var det så.
Men det här är ju också ett gammalt förslag som man nu har återupplivat,
dammat av
på rekommendation av regeringens så kallade produktivitetskommission.
Ett namn,
verkligen. De har som uppgift att analysera och försöka då öka produktiviteten och tillväxten i Sverige. Men lite tråkigt, eller? Att just damma av ett gammalt förslag så här, mitt i valrörelsen.
Ja, mitt i sommaren också. Inte det lite otaktiskt? Alltså när folk sitter och har det trevligt, inte alla då givetvis, men många har ändå längtat efter en semester, kanske öppnar en burk matches, tar fram något kokt ägg, kollar ut över någon vattenmassa och tänker att nu är livet rättvist. Då hör man.
Det är nästan motsatsen till populism.
Lite mindre av det här vore väl bra för statskassan.
Jag hör att du inte är såld, Felix.
Jag är inte helt såld.
Men tur då för Moderaterna att vi har en konsult i rummet.
Det är jag.
Alla lyssnare vet kanske inte det, men när du inte sitter här i talkshow så deltidsknäcker ju du också som just konsult i Sveriges Radios humorpodcast med samma namn, där ni hjälper politiker att lösa olika problem. Så jag undrar, Felix, om det var du som satt i den här produktivitetskommissionen. Vad föreslår du?
Alltså det är ju mina underbara kollegor Moa Wallin och Hannelby Niklasson som brukar stå för lösningarna. Så det här är lite ny mark för mig. Men du gav mig den här uppgiften runt lunchtid, så jag hade haft ett tag på mig. Och det jag gjorde var att jag drog mig till minnes då, apropå produktivitet, en gammal föreläsning jag såg för jättelänge sedan. En TED-talk-föreläsning, när det var inne. Och den handlade just om produktivitet på arbetsplatsen, och de hade gjort ett experiment. Jag ska försöka förenkla det här så mycket som det går. Men det gick i stora drag ut på att man hade två grupper som skulle bygga små legogubbar. Och i den ena gruppen så ställde man upp varje legogubbe den personen hade byggt på en liten fin hylla. Och frågade, vill du bygga en till? Och så sa de ja eller nej. Och så mätte man hur många gubbar de ville bygga. Och i den andra gruppen, efter man hade byggt en gubbe, då tog man isär gubben. Och sen sa man, vill du bygga upp den igen? Och i den gruppen där de tog isär gubben, det vill säga där man inte kunde se resultatet av sitt arbete, så byggde folk i genomsnitt 7 legogubbar och i den andra i genomsnitt 11 legogubbar.
Så om du ska översätta det här till Moderaterna?
Man blir mycket mer produktiv när man får se resultatet av sitt arbete. Och nu, alla moderater, jag vet att det här med alienation och arbete är lite av en marxistisk idé. Men jag tror ni kan dra nytta av det här. Det är ändå en 60% ökning i antalet legogubbar av att bara se resultatet av sitt arbete. De ska, och här kommer förslaget, Felicia, spetsa öronen. Byta namn på produktivitetskommissionen till produktivitetsresultatskommissionen. Det vill säga att de ska bara ägna sig åt att få folk att se frukten av deras arbete. Och det här görs ju redan. Typ om man ger blod så får man ett sms när blodet används. Jag tänker någon i en matbutik. De kan få en video på den personen som köpte maten, lagaren sen. Då blir man mycket mer sugen på att gå till sitt jobb. En mattelärare kan få se sin elev använda Pythagoras sats när man nu gör det. A2 plus B2 är lika med C2, använder varje dag. Eller typ en läkare som kanske får se en pensionär som har fått en ny höftkula spela fotboll med sina barnbarn igen.
Jag tror att Ulf Kristersson är på NATO-toppmöte i Ankara just nu, men jag hoppas att han lyssnar. Eller något annat parti som blev sugen på en lösning från en äkta konsult.
Kom ihåg vad ni hörde först. Produktivitetsresultatskommissionen.
Något helt annat.
Gärna.
Felix, om du fick skräddarsy din egen mormor eller farfar, vilka egenskaper hade du då valt? Vad hade varit viktigt att ha med?
Alltså jag har ju haft väldigt underbara, min farmor i livet, hon är toppen, men om man skulle liksom sammansmälta alla jag haft, många har ju gått och dött av, till en super, då skulle det vara kanske bra på att laga mat, man får komma hem, få mormors fina käk.
Gärna, plättar i mitt fall.
Plättar, oh, underbart, köttfärslimpa i mitt fall. Gärna lite rik, eller? Alltså så att de kan bjussa på grejer och så.
Ärva
också. Hemskt. Omtänksam, givetvis. Sen, och den här kanske är ovanlig, men gärna rejält ålderstigen. Så att man kan fråga verkligen om hur det var förr och sådär. Mm. Alltså att de inte har en sån superpigg, ung mormor. Det tycker jag.
Mm. Bra kriterier allihop. Jag hörde nämligen ett inslag på P4 Skaraborg om en pappa som genom ett Facebook-inlägg sökte just bonusmor eller farföräldrar till sina två små barn. Och vi kan lyssna på vad han sa.
Är det någon som är lite positiv så, och, men som ändå kan prata om det svåra, skulle jag säga också. Det skadar inte om man är lite händig också, för det är nog inte jag vad jag vet i alla fall.
Kunna prata både om det lätta och det svåra med barnen, gärna händig. Är det en bra morförälder?
Ja, och det där är fint också. Det där kanske man borde göra mer. Min mamma är ju inte i livet tyvärr. Så jag har tänkt mycket på om jag skulle få barn en dag, så är de ingen farmor från början. Och det är klart att det är synd. Och hon är oersättlig, tycker jag. Men det vore fint om de fick ha några sådana här visa gamlingar i sitt liv. Jag tror verkligen det gör något med en. Att man får andra perspektiv, ofta en lite mer liksom lättsam relation till den här gamlingen också. Ens föräldrar måste ju alltid säga ajabaja och sådär.
Och modigt också, tycker jag, av den här pappan att försöka få kontakt med äldre. Jag tänker också att det skulle kunna vara en väldigt stor vinst för båda parter här, för det är ju många äldre som också är väldigt ensamma. Och kunna få ett syfte i livet att vara en bonusmormor eller farfar.
Skulle kunna vara en talkshow-lyssnare kanske. Eller har han hittat någon, vet man det?
Nej, han hade fått flera svar. Han skulle träffa dem här och göra någon form av anställningsintervju. Så vi får se hur det går, men vi önskar förstås Marcus och hans två små barn all lycka i den här jakten. Och som du sa, om det är så att våra lyssnare har några fina berättelser.
Talkshow i p1@sr.se.
Några äldre, viktiga personer som kanske inte har varit då biologiska släktingar. Maila oss.
Ja, verkligen.
Vi går vidare. Du kanske minns att jag tabbade mig igår i min allra första talkshow-sändning.
Nej, jag tycker inte du gjorde det. Nej. Berätta.
Ja, men det var när du frågade mig om min relation till maten i den region som jag bevakar till vardags som Östersjökorrespondent.
Jag hade en fördom om att du inte gillade den.
Ja, precis. Jag bevakar ju Polen, de tre baltiska länderna och Finland. Och tyvärr då så råkade jag kasta i princip alla de här ländernas matkultur rakt under bussen.
Ja, det var inte snällt.
Nej, men det här väckte förstås reaktioner hos lyssnarna. Vi fick ett mejl från en kvinna i Göteborg som skrev: jag undrar vart Felicia har ätit. Tycker att det är dåligt omdöme att klassa ner en matkultur i fyra länder. PGA, piroger och en soppa som inte passar hennes smak.
Det var dåligt.
Ja, men hon var faktiskt inte den enda som hörde av sig. Nej. Det gjorde även talkshows egen Gunnar Bolin. Hallå Gunnar.
Hej där.
Hej Gunnar.
Jag är fortfarande rasande.
Ja, jag hör det. Väldigt stram.
Ja, du skrev ju till mig igår och sa att du gillar den här polska soppan som jag klankade ner på. Czurek, som den heter.
Ja.
Om du ska sälja in den nu till oss, hur låter det?
Ja, men det är som är väldigt mycket sån här husmanskost som du är. Alltså på engelska säger man ju comfort food, och vi har väl inte riktigt något bra svenskt ord för det. Utan det är sånt där som man, något man äter som man blir riktigt mätt av och som ofta har urgamla traditioner. Det här är då en soppa som har en sur bas. Och jag kollade faktiskt på recept, och då köper man ofta den där sura basen för sig, och sen så kan den innehålla då slusa ägghalver, den innehåller kött, buljong. Det är som en ganska matig köttsoppa med syra i smaken.
Alltså sur bas får inte mig att rusa till närmsta.
Det är också syrad råg.
Nu blir jag arg på er båda. Mm. Det där med sura, det är som min son, när vi bodde i Tyskland, då hade vi surkål till julskinkan. Och sen så kom min son 9 år hem till Sverige och skulle sälja in det hos sina kompisar. Och kom hem med tårar i ögonen och sa: ingen vill äta surkål. Det borde heta godiskål. Det ska alla äta.
Ja, men surkål är jag med dig på. Det gör jag faktiskt själv ibland. Det tycker jag är våldsamt.
Ja, vad trevligt. Ja.
Men Gunnar, om vi tänker lite bredare då från den här soppan. Du har ju varit mycket i både Polen men också hela Öst- och Centraleuropa. Både som korrespondent och privat som turist. Ja. Vad har du för relation till maten i de här länderna?
Nej, jag har en väldigt, väldigt stark relation. Jag menar, min pappa kom från Österrike och han tvingade min mamma att laga österrikisk mat. Så det var ju ofta knödel och det var, i och för sig var det ju wienerschnitzel, och det är ju sånt som ju i princip alla älskar. Som barn älskade vi ju verkligen schnitzel. Mm. Knödel var lite svårare när man var liten, men jag tycker att det är fantastiskt, oavsett om jag är i Slovakien, Ungern, Tjeckien eller i Österrike, att försöka käka det som andra äter. Och husmanskosten är inte som i Sverige en sån där liten extra grej. Vi har husmanskost på menyn på kvällarna. Jag menar, det finns ju ställen som serverar både köttbullar och kroppkakor, men det är ju ingenting som är standard. Då är ju en biff bearnaise oftare standard, medan i Österrike så kan ju pfeffernedeln, som då är njure i pepparsås, finnas på var och varannan restaurang. Det är så vansinnigt gott. Och boyschel, att bara säga boyschel, ja, det är roligt.
Men vad är det?
Boyschel är ju inälvshack. Man hackar blandade inälver och gör en sorts ragu av det. Och jag lovar, skulle jag bjuda er det, om ni inte är vegetarianer, och säga: här är en österrikisk köttstuvning, så skulle ni äta och säga: jäklar vad gott. Ja. Och så är det väl då ungefär som i pölsa eller i annat, att det är lite blandade inälver.
Man får ta någon lite segare bit, det får man leva med, eller hur?
Ja, lite tuggmotstånd blir det ju lätt. Men det här är liksom inte något... Jag talar med yngre österrikiska vänner och frågar: äter alla det här? Då är det ju många som säger att det är lite på nedgång, men det är inget konstigt. Det är liksom inget... Jag menar, i Stockholm, om jag skulle gå på restaurang med någon och de hade njure på matsedeln, då skulle ju 80% av sällskapet titta lite sådär på mig medan jag äter och frågar: tycker du det där är gott på riktigt, eller sitter du och gör dig till för att vara lite cool? Så det gör jag inte.
Men Gunnar, det här liksom inälvsmaten, det låter ju lite tufft att ge sig på om man är första gången i Polen eller Tjeckien eller någonstans. Om man är lite ny på den här matkulturen, finns det några polska eller baltiska eller östeuropeiska inkörsrätter som du kan rekommendera?
Ja, men alltså, är man i Litauen så kan man ju äta deras, som liksom svenskt översatt heter, zeppelinare. Och det heter den helt enkelt för att det är en kroppkaka eller en knödel som man har dragit ut i kanterna, så den ser ut som en zeppelinare. Och då är det alltså som kroppkaka, det är potatis med fläsk i mitten och ser ofta lite bacon till. Och annars så är det ju, får man erkänna, det är ju rätt köttbaserat väldigt mycket av maten. Eller så är det stuvningar och grytor med billiga råvaror, alltså rågmjöl eller bönor eller sånt, så att man märker ju att det här, alltså framförallt i det gamla öst, så utvecklades ju inte den här förblessen för franskt och italienskt kök på samma sätt som den har gjort i väst. Så det lever kvar en hel del gamla rätter. Och jag minns till exempel min farsa, han skrev ett 50-sidig liten självbiografi innan han dog. Den enda maträtten som står där, det är Bohnensterz, och det är helt enkelt en bönstuvning. Mm. Och då skriver han då: våra grannar i Sauerbrunn, lilla orten där han bodde, och tant den och den, jag minns hennes Bohnensterz. Och det är väl sånt där, man minns de där liksom billiga, enkla rätterna som faktiskt, när de är vällagade, ofta är otroligt goda.
Har du sett Pixar-filmen Ratatouille?
Ja, absolut.
Ja, du vet, i slutscenen när den arga, vresiga matassistenten blir serverad den här enkla grönsaksrätten och bara kastas tillbaka till det lantliga barndomshemmet i Frankrike. Så var det för din far.
Alltså, ja, precis. Och man, varje italiensk kokbok man läser, om den är inom citationstecken riktig, så blir man ju chockad över att det är så få ingredienser. Man tänker, vad fan, om jag kokar upp lite tomater och kanske lite vinäger eller något, och sen så är inget mer. Det är ju ofta väldigt enkel mat, och det finns ju också fördomar. Jag brukar alltid mycket skadeglatt säga att det äckligaste restaurangmaten jag ätit i mitt liv har jag fått i Frankrike. Mm. Det finns liksom inga garantier någonstans. Det råkade vara på en vägkrog, så jag ska inte vara
Ja, men det var ju så Michelin-guiden började. Så att...
Exakt.
Ja, just det. Så att jag inte ska göra bort mig och gå på fel väg. Ja.
Men Gunnar, jag har själv tänkt ganska mycket under mitt första år som korrespondent, som Östersjökorrespondent, på det här med att lära känna en plats genom maten. Du har ju också varit korrespondent på massa platser runt om i världen. Var det en metod som du använde dig av, att äta dig in i ett land?
Ja, men alltså man får väl i alla fall en känsla av att man kanske träffar andra än sig själv, så att säga. Att om du åker till Bratislava och går på deras bästa japanska restaurang, då sitter ju liksom stor risk att det är den bildade medelklassen som sitter där. Mm. Men läser du dig fram till var går... Det är nästan omöjligt på ett hotell att säga, var skulle du gå och äta? För då tittar han bakom disken. Varför skulle du vilja gå och äta på samma simpla restauranger som jag gör? Mm. Men om man liksom försöker gå till botten med det, så hamnar man ofta på ställen. Jag menar, i bästa fall i alla fall så är det vällagad husmanskost. Och jag tycker då får man i sig lite av alltså själva landet, atmosfären. På vinspråk, inte staden utan drycken, så talar man om terroir. Och det är hur marken påverkar druvornas smak. Och det finns ju liksom en terroir för mat också. Det är ju inte en slump om man har surkål, vilket man ju har ända upp i Baltikum. Surkål är ju en stapelvara från Alsace och så ut med hela Centraleuropa och så upp i Baltikum. Och det kommer sig av hur kålen växer, hur man har liksom haft tradition att laga mat. Så att jag tycker att man via maten och via husmanskosten framförallt lär sig enormt mycket.
Just det. Felix, jag tänkte faktiskt på det att du har ju också varit korrespondent, vikarierande en sommar i Bangkok. Vi kan lyssna på hur det lät här i talkshow när du lärde känna den matkulturen.
Ja, men det är rätt långt. Och nu känner jag ju... Det är en helt annan smak. Palett då. Och chilin kommer ju fram mycket mer.
Jag har inte hört den här typen av radio så mycket faktiskt.
Mm. Jag börjar svettas och sådär. Det kommer säkert... det kommer säkert fortsätta komma under... när vad det lider, men gott är det. Alltså, det är en annan tyngd till rätten med all den här chilin.
Mm, det var starkt.
Ja, det här var 2024. Du testade Thailands inofficiella nationalrätt Pad Krapao. Mm. Lärde du dig något om Thailand av den här upplevelsen?
Ja, verkligen. Just det där att Pad Thai är bara en exportgrej för att få liksom, utlänningar att anamma det thailändska köket. Det här de äter, Pad Krapao, som är liksom en risbaserad köttfärsrätt, är det enkla. Jag bad ju då, ofta får man farang spicy, som är lite mer då den vita mannens styrkenivå, medan jag bad om liksom thai spicy. Mm. Och då var det lika mycket brunt från köttfärs, var det rött och grönt från de här små chilifrukterna.
Svettigt.
Och det var ytterst, ytterst svettigt.
Gunnar, till sist då, om du ska ge en ordentlig upprättelse till det polska och baltiska köket, vad är det bästa Östersjöregionen har att erbjuda i matväg? Eller din personliga, absoluta favoriträtt?
Då åk dit på vintern, för då kan man äta golonka, som är en fläsklägg med surkål. Man kan äta bigos, som är en sorts också en surkålsbaserad rätt serverad i en stor fralla, kan man säga. Men mitt i sommaren har även jag lite svårt, om det är 35 grader varmt och man ska trycka i sig en gigantisk knödel.
Att då blir det svettig bara av ansträngningen.
Lite jobbigt. Jag menar, vi lagar ju inte kroppkakor på sommaren i Sverige heller kanske.
Mm. Ja, men stort tack Gunnar Bolin för att du var med i talkshow och räddade Östersjökökets rykte. Blev du hungrig, Felix?
Ja, och jag tänker på surkål. Jag ska nog kanske hem och göra det själv. När jag gjorde det första gången blev jag dock lite äcklad av en detalj som tydligen är väldigt viktig när man gör det själv. Som är, man skivar väldigt tunt, sen ska man bara, det är bara salt på. Och så kramar man det och så blir det vätska av att liksom salten drar ur. Mm. Då är det väldigt viktigt att man inte har plasthandskar på sig. För att bakteriekulturen från dina händer är det som sen växer till sig och bidrar till den här fermenteringen. Det tyckte jag kändes lite äckligt.
Ja, jag blev inte mer sugen.
Nej, men det är så himla gott.
Men du, något helt annat.
Gärna.
Är du noga med hur du sorterar tvätten?
Ja, mörkt och ljust brukar jag hålla mig till.
Ja, så en svart strumpa med en ny krispig vit skjorta, det är inget för dig?
Nej. Många män får ju dåligt rykte av att de gör den här grejen att man medvetet kastar in en mörkröd tröja i en vit tvätt och så blir allt rosa och så slipper man tvätta igen. Mm-hmm. Sån är inte jag, utan jag är ganska noggrann faktiskt.
Okej, men intressant, för då står vi ändå på två helt olika sidor här. För
du
jag
är...
har, ja, jag har nämligen, jag är övertygad om att det är en myt att man ska behöva sortera sin tvätt.
Va?
Jag kör allting, mörkt, ljust, kulört, i samma maskin, 40 eller 60 grader, och har än så länge aldrig varit med om en missfärgning.
Så du är säker på att den här mörkbruna skjortan du har på idag inte var liksom gråa från början?
Jag är helt säker. Okay. Men jag vet ju förstås att det här är något som splittrar Sverige och oss, uppenbarligen. Ja. Så för att reda ut ett och annat om tvätt och tvättmaskiner så har vi bjudit tillbaka vän av showen Ronny Karlsson, testchef på Råd och Rön. Hallå!
Hallå!
Så mäktig titel, jag älskar varje gång man säger testchef på Råd och Rön.
Chef av test.
Ja. Ja. Tunga artilleriet.
Du har ju varit med oss här tidigare och mäklat fred i kriget om hur man bäst packar en diskmaskin.
Just det.
Skulle du säga att tvätten väcker lika mycket starka känslor där ute i stugorna?
Nej, diskmaskinerna ligger nog på topp där. Men det är den där konflikten som ni beskrev, den finns ju definitivt. Hur ska man göra? Och krossa en tallrik eller skicka in en röd tröja, det är väl lika illa båda två. Mm.
Men om vi tar det där med färgsorteringen då, är det en myt att man behöver färgsortera i dagens tvättmaskiner?
Det har inte så mycket med dagens tvättmaskiner att göra, utan det har mera om, jag vill ta en lite större miljö hänsyn på liksom tvätt generellt. Mm. Det säger att det stora grejen med tvätt är att du ska inte göra den. Mm. Du säger att du ska inte tvätta dina kläder så ofta som du gör. Du ska vara rädd om dina kläder. Mm. Miljöpåverkan. Vi är ju väldigt liksom drillade i att du ska fylla tvättmaskinen, spara energi i tvätten. Men det finns jättemycket forskning som visar då att bara tvätten, det är bara ett fåtal procent av ett klädets plaggs miljöpåverkan. Mm. Alltså kanske ser siffran som 3% av ett plaggs miljöpåverkan i tvätten. Så att det gäller att vara rädd om sina kläder. Men, och då kommer man till det att ja, du ska sortera dem.
Ja, jag ska sortera dem. För annars så har jag tänkt, faktiskt inte för att skryta, men lite ur klimathänsyn, så har jag tänkt att det också är liksom, det här är ju en konspirationsteori från mig, att tvättmedelsbranschen vill att vi ska sortera så otroligt mycket. Det är både grad och färg, och man ska ha olika medel till olika saker, så att det blir så otroligt många tvättar när man egentligen bara kan köra allt i samma.
Korta svaret är nej, det är ingen konspirationsteori. Okay.
Det var synd. Mm.
Nej, du för att skydda
ta
dina
av dig
kläder,
foliehatten.
Nej, men för att skydda sina kläder, alltså ur livscykelanalys man ska ta det till, så gäller det att kläderna, när du köper ett klädesplagg, du ska försöka ha det så länge som möjligt. Alltså det sämsta för miljöet är att köpa all den här snabbkommersen som är just nu med att köpa ett plagg, använda 3 gånger och slänga det. Det är jättedumt för miljön. Så men, att därför är det bättre att man sorterar då i färg och i material. Och så lär du din tvättmaskin, för att alla maskiner tvättar olika och alla program tar inte jättelång tid.
Men jag kan krypa till korset här som en riktig syndare i så fall. Ibland så håller jag ett plagg i handen och så går jag till min garderob som är ganska liten. Och då är det ganska fullt där. Och liksom jag kanske behöver trycka till några t-shirtar om jag ska få plats med den här håll i handen. Då lägger jag den bara i tvättlådan.
Nej.
Och så tvättas den. Fast det är inte riktigt. Alltså jag kanske har på mig den bara en halv dag eller något sånt. Den hade mått bra i garderoben också. Eller bara luftas av. Men den åker in på en tvätt.
Ja. Det där är väldigt vanligt. Nej, ja, det där är extremt vanligt. Och det, man kommer till tvätten idag. Alltså mycket tvättar vi idag inte för att det är smutsigt. Utan någon slags social ångest, för att man vill inte bli upplevd som äcklig, man vill inte uppleva som att man hade samma kläder som igår.
Nej, det fick jag höra på jobbet en gång. Men jag märker ibland att du har på dig tröjor 3 dagar i rad. Jag bara,
okej.
Okay. Och sen hade jag aldrig det.
gå tillbaka till det. Eller åtminstone hänga upp dem och om man har platsen.
Ja, men jag tänker då, om man ska tvätta så lite som möjligt. Men man svettas ju, man är ju en liksom levande människa som
absolut
utsöndrar vätskor. vad ska man göra om man inte då ska stoppa kläderna i tvättmaskinen, men alltså, ändå vill rena upp dem?
Absolut, när det till exempel underkläder, strumpor och sådana saker, de ska du naturligtvis tvätta. Och de ska du tvätta hårt. 60 grader garanterat, hårda program, så de får en riktigt rena. Ett av de vanligaste felen vi gör är att vi sätter i för låga temperaturer hela tiden. Och då får du en biofilm inuti tvättmaskinen. Alltså, tillbaka till dina handbakterier. Mm. De växer inuti tvättmaskinen och så stinker det tvättmaskinen.
Det är en slags surkålsoppa i trumman.
Värre, och du vill inte äta det.
Men en helt annan fråga då, som jag också tror delar det svenska folket. Tvättmedel,
ja.
Flytande eller pulver, finns det ett rätt och fel?
Du behöver 3 tvättmedel hemma.
Nej, men. Okej, förlåt. Det känns bara mycket.
Ja, men det är det här jag menar. Det känns som att det är liksom en stark tvättmedelslobby.
När du har sorterat tvätten i material och färg framför allt, då behöver du ett vittvättmedel till din vita tvätt. Och det ska vara ett pulver. Det måste vara ett pulver, vittvättmedlet.
För att?
Därför att det är bara pulver som innehåller blekmedel. Flytande vittvättmedel är egentligen bara samma sak som kulörtvättmedel. Det är same, same. Pulver måste du ha till vittvätten. Kulörtvätten däremot, den vill du, förutom att du ska få ren, så vill du bevara färgerna i plagget. Du vill inte tvätta ur färgerna för att du vill använda dem länge. Och senaste testen vi gjorde, då var det 8 av 10 var flytande. Så säg ett flytande kulörtvättmedel, ett vitt pulver och så ett fintvättmedel till dina ylleplagg.
Mm, det där fintvättmedlet har jag inte, och jag har flytande till min vittvätt. För jag har märkt, och det är också en viktig fråga här. Man vill ha två saker väldigt vita, tycker jag. Dels sina vita t-shirtar, ja, som tyvärr ofta får gula fläckar under armarna. Mm. Och dels de vita lakanen som ska vara så gärna krispigt så att det nästan gör ont i hyn, mm, när man precis lägger sig på sin nybäddade
säng. Man ska riva sig lite på
hur dem. Göra detta, Ronny?
Pulver, vitvättspulver och köra allergi- eller hygienprogrammet på maskinen. För annars kommer du aldrig upp i 60 grader. Vanliga 60-gradersprogram är aldrig i närheten. Och ännu värre är de här nya energimärkningsprogrammet 4060 Auto som är värdelöst. Utan hitta din manual, hitta ditt allergi- eller hygienprogram som garanterat tar 60 grader i minst 10 minuter. Och ett vitt pulver, då kommer det att vitt.
Men om vi tar de här svåra fläckarna då, som Felix, vad sa du, gula under, fläckar under, ja, armarna.
Men vadå, det är inte bara jag som har
det. Specifikt endast Felix fläckar. Ja. Men jag tänker, nu i sommar finns det ju också annat. Solkrämsfläckar, rövinsfläckar. Hur får man bort dem? Vad är bästa sätt? Finns det en mirakelkur?
Ja, det heter tvättmaskin och tvättmedel.
Okej.
Okay. Det vill säga att du åter tillbaka till ett hårt program, minst 60-graders program. Alltså har du ett plagg som har en fläck som är så pass att du inte vill använda den längre, skicka in den i 90 grader, vad har du att förlora?
Mm. Bra,
smart.
Bra, vad har du
bra
förlora?
Tänkt.
Det är sällan jag tänker, vad har jag att förlora generellt i mitt liv? Men om det är någon gång jag aldrig har tänkt det, är det ju tvättstugan. Och jag ska börja ta
den enda
lite,
platsen du bör tänka.
Ta in en lite mer sån nothing to lose-mentalitet i
absolut
tvättstugan.
Men det kör finns hårt ju många såna här huskurer, citron.
Ja, de flesta där är värdelösa. Och vi har testat ättika, bikarbonat, alla de där. Det är väldigt märkligt varför man vill använda jättedyra hushålls, alltså matprodukter för att tvätta. Det är märkligt.
Blir det, alltså, jag har så många frågor. men någon lite, en lite mer social grej som kanske inte en testexpert har som jobb, men det är ändå råd och rön.
Och du är också en människa.
Och du är också, tack, en människa, Ronny.
Tack.
Den här prekära situationen som kan uppstå när ens partner tvättar ett väldigt fint ylleplagg i kanske 60 grader, fast det ska handtvättas, och så krymper den där fina lusekoftan, eller för i mitt fall alpackatröjan en nära vän köpte i Peru på högplatån. Hur hanterar man det?
Eller min frus ylletröja.
Mm. Oj, den har gjort.
Ja. Det är bara att sitta i skämssoffa.
Ja, det är det.
Ja. Det finns inga lösningar på det.
Man kan inte reversera.
Nej, det går inte.
Jag måste också fråga, som kanske sista fråga då, den här sista minuten på diskmaskinen. Många av lyssnarna har säkert suttit framför den här maskinen och tänkt, hur lång kan en minut vara? Är den längre än en vanlig minut?
Absolut. Det är ju den här rumtidsteorin som har funnits länge om att tiden är föränderlig. Och det är fysiskt bevisat att ju hårdare du tittar på tvättmaskinen, desto långsammare går tiden.
Det är otroligt. Albert Einstein i studion. Relativitetsteorin fast med tvättmaskin.
Det trodde vi inte när vi bjöd in dig, Ron, att det skulle bli filosofiskt.
Så kan det bli.
Men stort tack för att du kom hit, Ronny Karlsson, testchef på Råd och Rön. Vi får se vad det blir nästa gång.
Tackar.
Tack. Ja, det är, jag skrev ner lite. Jag kommer också gå tillbaka till det här och lyssna.
Ja.
Alltså, vi borde klippa ihop något. Jag kommer nog göra det efter det programmet. Klippa ihop bara tipsen på rad och sen ha som en egen liten ljudfil, som en podd.
Lyssna på den när du går ner till tvättstugan. Ja, det är bra.
Eller hur?
Men du, nu är det ju över.
Vad?
För en av historiens absolut största fotbollsspelare, Cristiano Ronaldo. Wow. Han spelade sin sista VM-match igår mot Spanien. Hur känns det för dig?
Ja, men Jag kom på mig själv med att känna ett stygn av sorg. Jag såg matchen och jag har liksom lagt honom bakom mig för ganska länge sen. Dels så var det ju hela Juventus-grejen, inte så insatt i Serie A, och sen då givetvis Saudi-flytten, Al-Hilal, omöjligt att följa det. Men då kastades jag ändå tillbaka till vilken alltså ikon han var. Vi är lika gamla, alltså när vi var, vad kan det vara, 10-12, och han he burst onto the scene i Manchester.
Han var enorm på skolgården.
Och det var liksom Ronaldo eller Messi.
Var du team Ronaldo eller team Messi?
Nej, men jag tyckte nog Messi var lite coolare på plan för att han hade de här liksom, då var han nästan som en underdog, att han var den här lilla korta argentinaren som sällan sa så mycket intervjuer, men sen bara presterade på plan. De möttes ju också hela tiden i El Clasico när det var Real Barça, men Ronaldo, vilken närvaro han hade på alla andra ställen också, utanför plan. Han hade sitt lilla diamantörhänge, han var supersnygg.
Alla tjejer var ju superkära
även
i Ronaldo.
Du.
Även jag. Men jag var också extremt kär i Torres, en tredje fotbollsspelare.
Spanjor.
Det var mer min smak.
Just det.
Men det pågår ju en diskussion nu om Ronaldo. Att han kanske inte borde ha spelat det här mästerskapet överhuvudtaget, utan istället lämna plats för yngre förmågor. Han gjorde ju ingen superinsats, får man säga, under det här VM:et. Men vad tror du om drygt 30 år när du själv är pensionsredo? Kommer du ha insikt nog att veta när det är dags att lämna över, eller är det en sån som kommer klamra dig fast vid mikrofonen?
Men man hoppas ju att man blir, ja men apropå, man vill ju bli mer en Gunnar Bolin typ, som får ägna sig åt, jag tror han är som talar upp, han skriver säkert någon bok, han säkert. Äter god mat, han blir lite inringd för att prata om det han kan bäst med lite yngre förmågor. Det vill man bli, men jag kan inte lova något.
Jag hoppas att några yngre förmågor lyssnar på det här och tar det till sig. Ja. Från det ena till det andra. Vi ska ta och lyssna på lite musik. Fint, va?
Jag börjar liksom vagga med här. Till vad jag antar det här finska.
Ja, det här är Satoma med Henry Thiel. En riktig klassiker inom genren finsk tango. Inspelad första gången 1955. Och en låt som kanske kommer spelas en och annan gång på den stora tangofestivalen i Seinäjoki i Finland, som drar igång imorgon. Lisa Tolonen, DJ och musikredaktör på Sveriges Radios finska. Välkommen hit till Talkshow.
Tack så mycket.
Du har ju i princip stannat till här i studion på väg till den här tangofestivalen. Men innan vi kommer dit så skulle jag vilja bara stanna kvar en liten stund i den här låten, Satoma. Vad har den för betydelse, skulle du säga, för den finska folksjälen?
Det har väl, den betyder väl liksom allt. Och speciellt liksom efter kriget, när man hade det kärvet och allt gick i moll, och man tänkte väl också i moll, men det fanns ju ändå den här liksom längtan och kanske också en tro att det ska bli bättre, och det finns ett liksom sagoland någonstans där. På andra sidan.
Just är det det han sjunger?
Ja, det är ju lite grann det han sjunger också, liksom att och också att man inte liksom tappar hoppet. Fast den är ju väldigt, det är ju mars, nästan mars takt och otroligt molligt och väldigt liksom ganska hårt. Så är ändå liksom den där budskapen ganska vackert.
Är det kännetecknande för den finska tangon generellt, det här moll?
Moll är definitivt generellt kännetecknande för finsk tangon, åtminstone då när det begav sig, när liksom man började med de här liksom stora namnen som Henry Thiel, och sen kommer naturligtvis Olavi Virta och så vidare och så vidare. Då gick det ju oftast i moll. Men sen finns det ju också, det finns ju också tangon som går i dur.
Ja, men jag tänkte på det, för de flesta när de hör tango, de tänker ju förstås på kanske argentinsk tango. Men vad skiljer den finska från den sydamerikanska?
Är enkelt kanske förklarat. Liksom. Argentinsk tango har ju liksom ändå en någon slags improvisation i dansen, i alla fall. Finsk tango har det är väldigt lite improvisation. Mm. Det är ganska så extremt liksom lång, lång, kort, kort. Mm. Sen ska man ju sväva fram. Men improvisation i tango på det liksom i i låtarna då på 50-60-talet, in på 70-talet säkert, jämfört med argentinsk tango, så väldigt lite i finsk tango.
Men hur kommer det sig att den har blivit så himla stor i Finland, tangon?
En väldigt stor orsak är ju det, naturligtvis kriget.
Mm.
För oftast handlar ju alla de här texterna, de är väldigt, väldigt starka de här texterna. Och de kan ju också vara lite sånt dubbel, liksom lite tvetydiga. Det kan menas liksom att det här är en love story, men sen är det ju någonting annat. Och väldigt mycket handlar just om längtan och det här liksom väntan på någonting bättre.
Mm. Mm. Och sen, eskapistisk musik.
Ja, lite grann skulle man kunna säga. Och sen också det här att det är liksom kanske just den här liksom att det går i moll. Passar på något sätt med den finska folksjälen.
Den är lite melankolisk.
Det är lite melankoliskt, ja.
Men den här tangofestivalen då, som hålls årligen i Seinäjoki i södra Österbotten i västra Finland.
Mm.
Det här är en väldigt stor kulturell händelse i Finland, framförallt har varit historiskt. Men hur skulle du beskriva den? Den är ju lite speciell, både festival och tävling. Eller?
Mm. Ja, hur ska jag beskriva det? Det började ju liksom redan 1985 var väl första tangofestival i Seinäjoki. Och just det, jag skulle säga, det heter ju faktiskt tangomarknad, om man liksom översätter det direkt på svenska från den finska festivalnamnet. Och det är ju också för att det händer väldigt mycket saker i och runt om den här liksom lilla staden Seinäjoki som ligger i Österbotten. Södra Österbotten, ganska nära Vasa, men inåt landet. Och vad gör den till en just marknad? Det är ju att dansen är ju i centrum.
Mm.
Så du åker dit och dansar tango, helt enkelt. Mm. Och tango kan man ju liksom numera dansa till nästan vilken musik som helst. Det är ju ganska mycket popartister som uppträder där. Gamla tangokungar och tangodrottningar sjunger numera.
Men vadå, det här är ju helt nytt för mig, för det fattar inte jag. Jag trodde tango var alltså en jättespecifik. Skulle man kunna sätta på Midnight Sun med Sara Larsson och ta lite tangosteg?
Ja, jag vet inte varför inte. Alltså,
testa det eftersom.
Ja, finska kids ska ju liksom dansa till Billie Eilish eller Lana Del Rey. Det är inte alls konstigt. Liksom. Den har fått en, liksom, en helt ny betydelse på något sätt.
Men Lisa, du nämnde där tangokungar och tangodrottningar. Kan du berätta mer om den där tävlingen och hur de utses?
Ja, hur de utses. Fram tills för, jag kommer inte exakt ihåg, nu ska vi inte prata om årtal. Men det fanns ju en jury som var liksom bestod av de mest ansedda tangovetare och kunnare i Finland, som då tog fram liksom en tangokung första 2-3 åren inom den här festivalen. Och sen blev det också en tangodrottning. Och det här är liksom väldigt stort i Finland. Och just den här tangokungen som, alltså det sökte ju tusentals sångare till de här tävlingarna. Och sen utser man den här tangokungen, tangodrottningen.
Nästan som en form av melodifestivalen.
Exakt.
Som pågår samtidigt som festivalen. Där man då liksom tävlar mot varandra i både sång. Är det sång och dans?
Det finns väl en danstävling, men där är det inga kungar och drottningar som liksom kanske utses på ett samma sätt. Men just tangodrottningen och tangokungen i Finland har haft jättestor betydelse. De har blivit superstjärnor, alltså, helt enkelt. De har turnerat flera år och spelat in massa med skivor och sålt väldigt bra. Så det har varit en jättestor grej.
Precis, och du växte ju upp i Österbotten.
Ja, jag är född där.
Är du född där?
Ja,
jag är liksom ganska nära där, den här festivalen hålls årligen.
Ja.
Kan du berätta hur det var när du var ung? Var du där med dina vänner, eller hur såg ni på den?
Nej, vet du, 1985. Då var det nog ganska töntigt, om jag ska vara helt ärlig. Att jag skulle, eller töntigt och töntigt. Jag är ju uppvuxen med tango, men någonstans kanske man inte tog upp det med sina vänner. Att hej, ska vi åka till tangofestivalen i Seinäjoki?
Det var inte så coolt.
Oh, sorry. Nej, det var inte så himla coolt.
Ja.
Det var det inte. Men man har ju vetat om det hela tiden. För man följer ju liksom finsk musikmedia. Så poppar ju de här namnen upp. Så att, och sen har det alltid visats på tv.
Mm.
Jag tycker det är så spännande den här skillnaden mellan finsk och argentinsk. att den, det känns nu som du beskriver, för om man har liksom den här typiska fördomsbilden av en argentinsk man och en finsk man, så är argentinsk då såklart fördomsfullt med liksom Maradona, kanske superexcentriker, flamboyant.
Vad är den finska då?
Och den finska mannen då kanske lite mer tillbakadragen, stiff upper lip, lugn, men då kanske inte så dansant, men då, det krockar ju med det här. Alltså hur är finsk, går finska män då gärna upp på en fest och kör några tangosteg? Har du varit med om det här?
Det är så roligt, ja.
Det här händer.
Ut,
ja. Jag har aldrig sett tango. Absolut. Jag har aldrig sett tango dansas i hela mitt liv.
Men har inte du, Felicia, sett det?
Jo, jag har ju själv varit på den här festivalen och pratat då med de här männen.
Ta
som
mig
du
dit.
Beskriver. Och det som är så himla intressant är när man pratar med dem, så är de så här, det är här vi uttrycker våra känslor. Mm. Jag kan gråta, jag minns väldigt tydligt ett citat från en man som sa, när jag dansar tango, då gråter jag. Det är då jag gråter. Så det är ju någonting med att det är ett sätt kanske att få utlopp för känslor som man kanske annars håller inom sig mer som finsk man, i alla fall i de äldre generationerna. Det blir ju stereotypiskt såklart. Men jag tänkte att vi skulle hinna med att lyssna på en till låt, lite mer modern kanske man kan säga. Vad är det här, Lisa?
Lilian Kukka, ursprungligen en tango som spelades in på 50-talet, som sedermera togs upp igen på 70-talet, 1977 tror jag, Päivi Kauttoniemi, en finsk diskotrottning då. För då får man liksom också komma ihåg, i Finland just på 70-80-talet så köpte man in väldigt mycket låtar just utomlands ifrån, som man sen översatte till finska, och då kallades det för finsk disco. Det var mycket italodisco, det var ja, allt möjligt. Men sen blev det också helt plötsligt en tango som gjordes till disco. Och den fick ju liksom en jättestor succé. Så det är nog liksom bland just den här sångerskan mest kända låtar.
Men är det här någonting som liksom spelas ute i Finland, som man lyssnar på klubb eller?
Ja, fast inte kanske liksom du, om du går på skogsrave, det tror jag inte. Men däremot om du har någon slags slagerkväll, eller iskelmakväll som det heter på finska. Det är lite svårt att översätta, för det är inte riktigt samma sak som slagen.
Och det är, kan vi ju då tillägga, ganska vanligt i Finland, vanligare där och lite även bland unga. Och
så. Ja, exakt.
Med en iskelmakväll.
Med en sån här iskelmakväll, ja, då kommer den här låten definitivt att finnas på skivspelaren.
Mm. Men hur är det annars med återväxten inom finsk tango? Är det något, man tänker dansbanor, tango, styrdans, kanske något för en lite äldre publik, men finns det bland unga också?
Ja, det finns faktiskt jättemycket. Det har ju fått någon slags helt sån här ny, vad ska jag säga, men renässans till att man ska kunna dansa de här liksom typiska finska partansen som man oftast dansar just på logdans. Så att den frodas. Och
jag blev jättesugen. Lars Winnerbäck har en superromantisk rad i en låt som är, jag har aldrig dansat tango, det kanske vore något för mig, i alla fall den finska varianten, i alla fall med dig. Och så känner jag lite nu. Så jag känner mig som Lars Winnerbäck.
Ja, mycket fint. Lisa Tolonen, DJ och musikredaktör på Sveriges Radios finska. Tack så jättemycket för att du kom förbi. Och ha så kul i Sina Jocki.
Oh, det ska jag.
Skicka dansa. Ett vykort.
Jag ska skicka bilder. Ja.
Hög tid för kulturnytt. Gustav Inger Hede.
Inger Hage, men det var Inger nära
Hage,
nog.
Förlåt.
Vi kör på det. Vi ska i varje fall börja med att det för en liten stund sedan kom besked i London om att Prince Harry förlorar målet mot Daily Mail, som han anklagat för bland annat olaglig övervakning. Rätten avvisar anklagelserna och menar att de inte går att styrka.
Rättegången som började tidigare i år och pågått i månader handlade om hur Prince Harry och sex andra, bland annat sångaren Elton John och skådespelerskan Liz Hurley, anklagat Daily Mail för att ha samlat in material med vad de hävdar varit olagliga metoder. Det till en serie artiklar som publicerats så tidigt som på 90-talet och till långt in på 2000-talet. Bland annat påstås tidningen ha buggat privat egendom, men också för att ha hyrt in privatspanare som ska ha utfört olaglig informationsinsamling. Men bolaget bakom Daily Mail, som stäms Associated Newspapers Limited, nekar till anklagelserna. Paul Dacre, som var Daily Mails redaktör under många år, vittnade i rättegången i februari i år. Så här säger ITV:s reporter John Ray om hur Dacre vittnade i rätten.
Mr. Dacre says he is here to clear his name and to conserve the good name of the paper that he edited for so many years.
Dacre är här för att rentvå sitt namn och för att bevara det goda ryktet av den tidning han var redaktör för under så många år. Det sa ITV:s reporter som lyssnade på Dacres vittnesmål i rätten i februari. Prince Harrys vittnesmål beskrevs som känslomässigt och han berättade för rätten att det som lett upp till den här stämningen har påverkat hans fru Meghan hårt. Det är förmodligen den sista större rättsprocessen i Prince Harrys långdragna juridiska konflikt med den brittiska tabloidpressen som började redan i mitten av 90-talet. Sen tidigare har han tagit både The Sun och The Mirror till domstol. Båda processerna slutade i förlikning där Harry fick rejäla skadestånd. Bara från The Mirror sägs det ha varit på hundratusentals pund. Sofia Sofroniadou, London.
Och så ska vi till Gaza. 20 namn har strukits från listan över dödade journalister i Gaza efter den 7 oktober 2023, det rapporterar SVT. Det är den oberoende organisationen Committee to Protect Journalists, CPJ, eller CPJ, som ändrat i sin lista. 8 av namnen på listan ströks med anledningen att de hade deltagit i strider, något israelisk militär också hävdat vid flera tillfällen. Uppgifterna har bekräftats efter att de väpnade grupperna Hamas och palestinska islamska jihad publicerat dödsrunor. Ytterligare 12 personer stryks från listan av olika skäl, bland annat för att de visat sig inte vara journalister. Totalt 209 namn står nu på listan och enligt CPJ försvåras verifieringen av namnen på grund av att organisationen inte släpps in i området. Och så ska vi byta till ett helt annat ämne. Döm inte boken efter omslaget, sägs det. Men går det egentligen att låta bli? Petri Nyheter har bett boksäljaren Rebecca Eklöv tipsa om några snygga och bra böcker för den som vill känna sig het på stranden med sin semesterläsning.
Då tycker jag Köpenhamnstrilogin av Tove Ditlevsen är väldigt snyggt grafiskt formgett. Sen Agota Kristoff, den stora skrivboken Beviset och den tredje lögnen. Makalöst bra bok och snyggt formgett. Den här har jag faktiskt inte läst, men jag vill ändå ta med den. Det är Den blinda ugglan av Sadek Hedayat. Den är liksom så här lite pockande, att den spelar lite med någon slags mystik och så.
Men vad är det som gör en bok snygg då? Och spelar det någon roll? Vi ställde frågan till några malmöbor som strosade i bokhandlar.
Jag gillar liksom lite surrealism på omslag.
Jag tycker de här känns lite lyxiga när de är matta. Då blir jag lite mer sugen faktiskt.
Det får inte vara något fult eller glättigt. Det gillar jag inte. Några raka linjer och en snygg typsnitt. Jätteviktigt för mig.
Det säger Harriet Magnusson, Nora Julin och Lovisa Witt. Ett dåligt omslag kan å andra sidan få en att inte vilja synas med boken, tycker systrarna Disa och Idun Andersson Lindblad, som leder Petri Nyheters reporter till bokhandelns romance-hylla, som är full av pastellfärgade illustrerade omslag.
Jag hade inte älskat kanske att bli sedd med en sån här.
Alltså jag blir typ ledsen av tanken att läsa den. För den känns som den förstör innehållet i boken. Jag hade behövt täcka över omslagen om jag skulle läsa dem.
Det rapporterade Maria Bornhöft från P3 Nyheter. Robins spelning i Oslo på lördag tidigare läggs så att norrmännen kan fortsätta fotbollsfesta. På lördag kommer Robin till Unity Arena utanför Oslo och egentligen skulle konserten ha slutat vid 23-tiden, precis då kvartsfinalen i VM mellan Norge och England börjar. Nu kommer konserten istället att sluta senast klockan 8:30, det rapporterar VG, för att ge publiken gott om tid att ta sig till en TV. I samband med beskedet riktar Robin en uppmaning till det norska laget. Nu får ni banne mig ta och vinna det här Norge, skriver hon i sociala medier. Och lägger till, kämpa på, det är en bit kvar till bronsmedalj. Och med de orden så rundar jag av Kulturnytt och lämnar tillbaka till er, Felicia och Felix.
Tack för det, Gustav Ingerhage från Göteborg idag. Vi ska börja runda av här på talkshow också.
Vi
ses imorgon, vad händer då?
Då har vi massa grejer. Vi ska bland annat prata om drickskultur. Hur ska man dricksa? Och hur mycket och var? Och hur ser det olika ut?
Jag tänkte på det senast nu, jag kom hem från Italien för inte länge sedan. Där dricksar man inte alls.
Nej, de har kanske cover charge. Allt det där ska vi ha en expert som reder ut. Vi ska också prata lite med den man som eventuellt, den svenska man som eventuellt ligger bakom det norska roddfenomenet.
Intressant.
Ja, vi har gjort ett litet gräv. Men sen det stora är, hur hanterar man ett krossat hjärta? Vi har med oss tv-profilen och programledaren Jessica Edin och poddaren Julia Lyskova. Och där får man gärna skicka in, om man har någon fråga, om man har ett krossat hjärta, hur ska man hantera? talkshowp@snabelasr.se.
Jag har många frågor.
Bra.
Producent idag var Therese Lager, tekniker Maria Stillberg.